Jag läser från Hesekiel kapitel 3, vers 16-19. Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig. Han sa: du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Så ur första Timoteus brevet kapitel 1, vers 12-19. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman, men han förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på, värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och ibland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vars ära och pris i evighetens evighet. Amen. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, ditt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skulle kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete.
Denna hösten så ska vi ägna en del kvällar åt att studera Efesierbrevet här i församlingen. Och jag tänkte att denna predikan utgår från en text som har anknytning till Efesierbrevet. Eller inte till Efesierbrevet, men till Efesus och församlingen i Efesus. Och den texten är hämtad ifrån Apostlagärningarna, som där Paulus verksamhet i Efesus beskrivs. Och beskrivningen möter vi redan i det 19:e kapitlet av Apostlagärningarna. Men i det 20:e kapitlet så befinner vi oss under vårtiden, någon gång i slutet på 50-talet efter Kristus. Och Paulus är på slutet utav sin tredje missionsresa. Han befinner sig på ett skepp som har avseglat från staden Troas, som ligger ungefär, vi tänker oss, nuvarande Turkiet uppe i nordvästra hörnet nära Bosporen. Och man seglar söderut längs med då nuvarande Turkiets västkust. Och det står att de seglar förbi Efesus. Men så angör skeppet en stad lite söder om Efesus. Där går Paulus i land och låter skicka bud till de äldste i Efesus som han vill tala med. Och vi får en ganska lång redogörelse för vad Paulus säger vid detta tillfälle. Och då kan man fråga sig, varför ges det sådan plats åt detta talet i apostlagärningarna? Varför ger Lukas sådan plats åt detta? Om vi kan jämföra med bara lite strax innan, så hade man alltså befunnit sig i Troas, som jag sa. Paulus hade gjort ett uppehåll på 7 dagar. Och vid ett tillfälle så predikade han en kväll, och han håller på så länge så att en man som sitter vid ett fönster och lyssnar, man är tydligen på 3:e våningen, han ramlar ut genom fönstret och faller ner och dör. Och Paulus går ner, och vad man förstår av texten så uppväcks mannen från de döda. Och sen går Paulus upp och fortsätter predika fram till gryningen. Och då kan man säga att inte ett ord av denna predikan finns återgivet. Men däremot så får vi alltså här bortåt 20 versar ifrån Paulus tal till de äldste i Efesus. Varför ger man sådan plats åt detta tal? Ja, för att komma lite till klarhet med det ska vi se något då på bakgrunden, sådan vi får den ifrån apostlagärningarna i 19 kapitlet. Paulus hade kommit till Efesus för första gången ungefär 3,5 år tidigare. Och han kom att vistas där då i 3 år. Han säger det själv i det här talet. Och vad han hade gjort, det framgår delvis av texten som vi ska läsa här om en stund. För han berättar för de äldste, påminner dem om sin verksamhet där. Men det finns också en beskrivning i det 19 kapitlet. Och den börjar så här, att med orden: medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus efter att ha rest genom inlandet. Och sin vana trogen så uppsökte han först synagogan, och står att han förkunnade frimodigt under 3 månaders tid där. Men sen hände det som brukade hända, att det blev ett ganska så starkt motstånd mot Paulus. Och då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Och efter det så står det någonting ganska anmärkningsvärt. Detta pågick under 2 års tid, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Nu är det ju inte det som vi menar med Asien idag, utan det är alltså en del av det nuvarande Turkiet. Man kan säga det är en region som omgav staden Efesus. Och hur gick detta till, att alla då i det här området fick höra Herrens ord? Genom att Paulus stod där, eller satt där i den här hörsalen, och samtalade med folk. Ja, Efesus var ju en centralort. Det var ett administrativt centrum i regionen, och det var en viktig handelsplats. Och folk kom och gick där. Man hade ett ärende dit, man besökte staden. Eller man kom och kanske vistades en kortare tid och for sedan tillbaka där man kom ifrån. Och en av dem som förmodligen kom att besöka Efesus just på detta sätt, under det att Paulus var verksam där, han var en man som hette Epafras. Han kom från staden Kolosse som låg i regionen. Och han uppenbarligen hörde evangeliet. Han tog till sig evangeliet och han for hem till Kolosse. Och genom honom och hans vittnesbörd där i sin hemort så uppkom det tydligen en församling i Kolosse. Och vi har ju Paulus brev till kolosserna i vårt Nya testamente. Men där framgår det att Paulus hade själv aldrig varit i Kolosse. Och han kände inte församlingsmedlemmarna där personligen. Men han skriver så här, att ni fick lära er om Guds nåd av Epafras, vår käre medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Och han refererar till honom som en av er. Epafras hade alltså kommit från Kolosse. Han hade vistats i Efesus någon tid och sen återvänt med budskapet. Och på så vis så kom Paulus verksamhet i Efesus att ge ringar på vattnet, så att, som det står då, alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. En fantastisk verksamhet som han hade på detta sättet. Genom att han förkunnade Guds ord för människor i den här centralorten. Men sen efter sina 3 år där så reser Paulus vidare. Och han reser upp genom Makedonien, alltså det nuvarande Greklands norra del, där han hade varit på sin andra missionsresa, grundat församlingar i Filippi och Thessalonika och Berea. Han reser vidare ner genom Grekland och kommer till Korint. Där stannar han i 3 månader. Och sen så reser han igen, han reser tillbaka samma väg upp genom Makedonien och kommer till Troas, som vi nämnde förut, och går ombord på skeppet där. Man passerar Efesus och så kommer man till Miletus. Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesus för att inte bli uppehållen i Asien. Han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Varför då igen? Vad hade han mer att säga som inte blev sagt under 3 års tid? Ja, låt oss lyssna till vad det är han säger. Vi läser texten då som ni har fått ut på papper. Jag hoppas att de flesta av er har haft möjlighet och ni andra kanske har fått med en bibel då. Det är från Apostlagärningarnas 20 kapitel med början på vers 17. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem: ni vet hur jag har levt hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag, bunden i anden, till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod, för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt: det är saligare att ge än att ta. När Paulus hade sagt detta böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han sagt att de aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde de honom till skeppet. Ja, Under den här tiden som Paulus hade varit ifrån Efesus, under de här kanske 3, 4, 5 månaderna, när han på resan till Makedonien och Grekland och sen tillbaka här, så hade han fått en insikt om något. Insikten om att han inte mer skulle komma att befinna sig i Efesus. Han skulle inte personligen mer finnas bland församlingen. Församling som Paulus var så mån om och vars medlemmar han hade så kära. Och nu tar han tillfället här att informera dem om detta som han har fått klarhet i. Han gör klart för dem att de inte kan räkna med honom mera. Nu är det upp till dem själva. Och han säger, nu överlämnar jag er. I vers 32. Jag är klar, nu är det upp till er. Och detta gör förmodligen svaret på varför Paulus tar detta tillfälle att tala till äldste. Men var det ändå nödvändigt det som man hade att säga? Var det så viktigt att säga det som vi har läst här? Ja, uppenbarligen tyckte Paulus det, eftersom han gjorde sig allt detta besväret att gå i land och skicka efter dem och så, fast han hade bråttom. Och Lukas ansåg tydligen att det var viktigt, eftersom han valde att ta med detta. Lukas var för övrigt själv personligen närvarande just vid det här tillfället under Paulus resa. Men han tog inte med någonting av det där i Troas som vi pratade om förut. Och ska ytterst menar den heliga ande att detta är betydelsefullt eftersom det har givits utrymme i våran bibel. Det visar oss att Paulus och Lukas och den heliga ande inte ser varje troende som en lösryckt individ, som en hoper individualister, utan som medlemmar i en församling. En församling där man har äldste församlingsledare med ett säkert uppdrag att vara herdar för församlingen. Att Paulus kallar på de äldsta vid detta tillfälle visar indirekt på hur viktig församlingen är för var och en. Och det som ligger på Paulus hjärta kan vi sammanfatta med herdens omsorg om jorden. Den omsorg som Paulus hade haft och som han nu vill inskärpa hos församlingsledarna. Och Paulus, det här talet då som han ger, det har, kan vi säga, två delar eller två trådar. Se på mig och ge akt på er själva. Och vi börjar, Paulus han börjar med detta, se på mig. Han börjar med att påminna de äldsta om sitt liv och sin gärning ibland dem, för att ska tjäna som en förebild. Något som han för övrigt nämnde i brevet till Timoteus som vi hörde läsas förut. Där också Paulus pekar på sig själv som en förebild för det uppdrag som Timoteus hade. Han säger här i vers 18, bit in där. Ni vet hur jag har levt hos er. Och ordet jag i denna översättningen förekommer 21 gånger i talet. Och 4 gånger i de 3 första verserna så säger han jag har. Han säger först, jag har tjänat Herren. Han börjar där. Visst har han tjänat människor, men ytterst handlar det om att tjäna Herren. Det är grundperspektivet i all kristen verksamhet, att vilja tjäna vår Herre Jesus Kristus. Nästa jag har mening tycker jag är väldigt stark också. Han säger, jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er. Det kanske behövdes 3 år för att göra det. Och längre fram i vers 27 säger han, jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Det säger något om omfattningen i Paulus undervisning. Men det säger också något mer. Smaka på det här. Inte hållit tillbaka. Inte tvekat. Gerts översätter, jag har inte förtigit något. Varför skulle det finnas för anledning att tveka om någonting? Av lättja, det tror jag inte är liksom vad Paulus antyder. Det var nämligen så att under tiden Paulus vistades i Korint, förlåt, i Efesus de här tre åren, så skrev han det första brevet till korinterna, det som vi kallar första brevet till korinterna i vårt Nya testamente. Och i det brevet så kan vi säga att vi kanske får en ledtråd om vad det här är som man skulle kunna tveka om i förkunnelsen. I första kapitlet i brevet till korinterna talar nämligen Paulus om evangeliet som en stötesten och en dårskap. En stötesten för judarna och en dårskap för grekerna. Och det är klart att där befinner vi oss ju idag också som förkunnare av evangeliet, eller som de som vittnar om evangeliet. Att vi är medvetna om att det för många människor är en stötesten eller en dårskap. Men Paulus säger: jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er. Sen i nästa jag har mening så blir han lite mer konkret om vad det är som han har gjort. Han säger: jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Det fanns en personlig omsorg i Paulus verksamhet, i denna touch. Han samtalade där i Tyrannus hörsal. Säkert kanske att han pratade, kanske var i form av predikande eller sånt, men också säkert mycket enskilda samtal, kan vi förmoda. Och i vers 31 så säger han då att under dessa tre år har han aldrig slutat att förmana var och en av er under tårar. Varför tårar? Är det på grund av deras ohörsamhet? Eller är det bara på grund av den kärlek han hade till de människor han talade med? Jag vet inte. Han har förmanat dem under tårar. Och sen så får vi faktiskt en väldigt kort glimt också vad det egentligen är som är innehållet i Paulus undervisning. För det är som att han vill koka ner det här i en enda mening eller en enda kort fras och säga: vad är kontentan av detta som jag gjort i tre års tid? Och det har ni i, ska vi se här, i vers 21. Han säger att jag har vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Så kort kan vi sammanfatta egentligen uppgiften. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att han säger det här, att påpekar att det gäller både judar och greker. Att omvända sig till Gud kanske inte var så stort att säga till judarna, men till grekerna som saknar kunskap om Israels Gud, om den ende skaparen, om Herren och domaren. Det är de människorna som vi möter i vårt sekulerade samhälle som inte har bilden av en skapare och människan vi själva som de skapade. Att vi står i den skapades relation till skaparen. Och det är för sådana människor som han har vittnat om omvändelse till Gud. Han talar inte i första hand med dem om Gud som lärare eller som terapeut, utan som någon man omvänder sig till. Därför att bortvändheten från Gud är människans essentiella synd. Och det var så det började för Adam och Eva, att de ville göra Gud överflödig. Och Paulus, han har talat och vittnat för dem om omvändelsen till Gud. Och så har han vittnat om tron på vår Herre Jesus Kristus. Vem Jesus är, vad han har gjort, vad han gör. Och han säger också i vers 24 att han har vittnat om Guds nåds evangelium. Evangeliet om Guds nåd som den möter oss i Jesus Kristus. Och han säger också att han har predikat riket. Guds rike. Det som är nära. Jesus säger att Guds rike är nära. Men också det kommande riket. När allting fullkomnas. När vi lever i en värld på en plats under Guds styre. Det som är hoppet. Det är en del av förkunnelsen också. Och så har Paulus haft ett väldigt starkt fokus i det han har gjort. Som vi ser i vers 24. Jag anser inte i mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Han har fokus på sin uppgift. Och vi har fått olika uppgifter. Vi har fått olika uppgifter i vår kallelse i livet och i församlingen. Så kanske bara att ta ett kort ögonblick och stanna upp. Och fråga oss, vi får fråga oss, vilken uppgift har jag fått av Herren? Och som jag vill fullborda. Ja, Paulus talar alltså om vad han gjort och hur han uppträtt, det vill säga om det förflutna. Men tre gånger så säger han, och nu. I vers 22, och nu reser jag. Och i vers 25, och nu vet jag att ni inte kommer att se mig mer. Och i vers 30. Och nu överlämnar jag er. Alltså Paulus för in här en övergång till här och nu. Medvetande gör dessa. Att det har att säga er nu. Det gäller här och nu. Och så säger han något vi kan tycka egendomligt. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Det är väl en konstig sak att säga. Vad menar han egentligen? Att han inte har slagit någon? Nej. Och han säger detta en gång tidigare i apostlagärningarna redogörs det för att han när han är i Korint så säger han när han får motståndet i synagogan också där att när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem ert blod ska komma över era egna huvuden jag är utan skuld. Och jag tror att bakgrunden till att Paulus säger detta det är det vi hörde Eva läsa förut ifrån Hesekiels bok. När ni säger till när Herren säger till den ogudaktige du ska dö och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv då ska den ogudaktige dö i sin missgärning men jag ska utkräva hans blod av din hand. Och Paulus säger att jag är inte skyldig till någons blod. Därför att han har inte tvekat att förkunna för dem hela Guds vilja och plan och Guds räddningsplan. Behovet av omvändelse och räddningen hos Herren Jesus. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Han har tagit detta på mycket stort allvar. Sitt ansvar som förvaltare och förkunnare av Herrens ord. Så kommer vi till den andra delen i talet, eller den andra tråden. Han vänder sig direkt till de äldste och säger, ge akt på er själva och ge akt på jorden som ni är herdar över. En dubbel uppmaning. Det räcker inte bara att ge akt på jorden. Faktiskt först säger han, ge akt på er själva. Och han inskärper detta med två påminnelser. Ja, vem har uppdraget kommit ifrån? Den jord där den heliga ande har satt er som ledare. Och han påminner om en Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. En stor dyrbarhet i Guds ögon. Och som en liten sidospår här, det här är för övrigt ett vittnesbörd om treenigheten. Har Gud blod? Ja, han har det i inkarnationen. Gud har köpt församlingen med sitt eget blod. Och sen kommer Paulus in på någonting som nästan tycks oundvikligt när han förutsäger detta i vers 29. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er och inte skona jorden. De kommer att förvränga sanningen. Man kan säga att detta att förvränga sanningen står som en motsats till det som Paulus har gjort, att förkunna hela Guds vilja och plan. De äldste uppmanas att fortsätta med detta med Paulus som förebild. Kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Ja, i hela stycket här, som vi har, vad vi har läst och hört hittills, så är det liksom underförstått att Paulus överlämnar ansvaret till de äldste. Men i vers 32 så säger han att han överlämnar dem åt Gud, åt hans nåd, åt hans ord och åt hans makt. Ja, han lägger inte hela bördan på ledarna. Och de är inte ensamma för att de skiljs från Paulus. De överlämnas åt Gud. Gud och hans ord har inte förändrats för att Paulus är borta. Han, Gud, har makt att bygga upp er och ge er arvet. Och på slutet här så kommer Paulus tillbaka till sig själv som förebild, men i en liten annan aspekt. Nämligen vad gäller utövandet av barmhärtighet. Att ta sig an materiella och praktiska behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om det svaga. Och så får vi höra ett Jesusord som hade bevarats tydligen genom de som från början hade hört Jesus och sedan fört det vidare. Men som inte har kommit in i evangelierna. Att Jesus har sagt, det är saligare att ge än att ta. Så ska jag sammanfatta bara helt kort. Att detta stycke finns med i vår bibel, det vittnar och visar på betydelsen av det andliga ledarskapet. Och därmed på församlingens betydelse. Den visar på att församlingen är en plats som är ämnad att ge åt en var uppbyggelse, skydd mot vargar, förmaning och varning när så behövs och omsorg om praktiska behov. Och vi ser hur angelägen Paulus är om församlingens behov och församlingens hälsa. Och det får vi ta med oss. Jag slutar med att en gång till citera orden. Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Och Paulus kunde ha stämt in i våran välkända psalm. O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd. Tacka Herren för detta. Herre, tack för ditt ord som har makt att bygga upp oss. Tacka dig för det vi får ta del av idag. Vi ber att du lägger det på vårt hjärta. Det får hjälpa oss på vår färd och vår vandring. Hjälpa oss här i hur vi bygger vår församling. Att den också, Herre, får bli en plats här som ger eko ut i omgivningen. Precis som skedde i Efesus. Herre, välsigna oss var och en som har varit här idag. Också för dem som lyssnar på vår ljudfil. Vi ber i Jesu namn. Amen.